välkommen. Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 60. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Sveriges FN-ambassadör Olof Skog. Sverige har precis avslutat sina 2 år som en av de valda medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och Olof berättar om hur arbetet har gått med de mål som Sverige hade med sitt medlemskap. Bland annat är det att implementera resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet som en naturlig del i säkerhetsrådets arbete. Häng med! Men Olof, då hälsar jag dig varmt välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du?
Ja, jag heter Olof Skog. Jag är skåning och jag har ett fantastiskt kul jobb. Jag är Sveriges ambassadör i New York för FN-frågor. Jag har just nu då avslutat 2 års arbete i FNs säkerhetsråd. Så att det känns ju skönt att få lite mer tid till annat. Men också att ja, det känns som det är en kul arbetsplats. Jag har ett fantastiskt gäng att arbeta med och jag tycker det är kul att gå till jobbet nästan varje dag.
Och liksom lite korta, vad innebär det att vara FN-ambassadör? Vad gör de dagarna?
Ja, alltså jag har varit här nu i snart 4 år och då har vi ju varit, det har varit rätt stor fokus på dels de stora internationella förhandlingarna om klimatet, Parisavtalet, om den nya utvecklingsagendan, 2030-agendan och allt som hör till det. Men sen har det också för Sveriges del varit ett extra arbete och fokus på just FNs säkerhetsråd. Mm. Som ju består av 15 länder och där, alltså det är ju ändå den del av det internationella systemet som har mest inflytande när det gäller hanteringen av internationell fred och säkerhet och försöka förebygga konflikter och lösa konflikter. Så att det är mycket, mycket arbete med att först komma in i säkerhetsrådet, för det är många länder som tävlar om de platserna. Och sen att då på ett värdigt och professionellt sätt försöka företräda Sverige och göra skillnad när vi väl kom in i säkerhetsrådet då för 2 år sedan.
Och du nämnde ju att nu har ni precis avslutat medlemskapet i säkerhetsrådet. Och hur har tiden varit?
Ja, vad ska jag säga? Det har ju varit hektiskt. Mm. Det har varit utmanande. Det har varit lärorikt. Ibland har det varit frustrerande. Men ofta har det också varit väldigt givande. Mm. Det är kanske en lite spretig, men ändå jag tror att det sammanfattar väl kanske ändå hur det har varit liksom. Sen så har det ju, så det är upp och ner, men det har varit intensivt kanske också, ska vi lägga till som en beskrivning över hur livet har varit de senaste 2 åren.
Och Sverige gick ju in i sitt medlemskap i säkerhetsrådet med några mål. Kan du bara påminna lyssnarna om vad de var?
Ja, alltså målen var ju att försöka göra skillnad. Alltså att arbeta och se till så att säkerhetsrådet återvinner förtroende i världen. Det har varit starkt ifrågasatt som länder använder sitt veto. Alltså både USA när det gäller allt som rör Palestina och Israel. Ryssland blockerar de flesta beslut som handlar om Syrien till exempel eller Ukraina. Mm. Så att det var ett svårt läge, men då vi hade ändå bestämt oss för att vi skulle försöka använda det lilla utrymme som finns och försöka se till att även i dels att säkerhetsrådet fattar meningsfulla beslut. Mm. Och är det då blockerat mellan de stora länderna så menade vi att vi skulle i alla fall försöka komma fram i alla fall med hjälp av de länder som är valda dit. Det finns ju 10 valda länder som inte är permanenta och som inte har veto. Så de har vi aktiverat ganska mycket för att försöka bygga broar och ändå, ja, som ett exempel i Syrien har det ju varit låst när det gäller det politiska spåret. Men det har, samtidigt så har det pågått en sån skarp och svår humanitär kris.
Mm.
Så att vi ändå försökt att fatta och få säkerhetsrådet att fatta beslut som har betydelse för att rädda människor på marken även när kriget fortsätter att rasa. Och det har vi ju faktiskt lyckats med på ett ganska bra sätt, tycker jag ändå.
Mm.
Vi har stärkt, alltså det var ju också en annan målsättning, att försöka förebygga konflikter bättre. Så vi har försökt stärka relationen mellan säkerhetsrådet och generalsekreteraren för att vi liksom tidigare ska få nys om farliga situationer och att få säkerhetsrådet att försöka stävja dem tidigt och försöka stärka generalsekreterarens olika medlare runt om i världen. Det är Staffan de Mistura i Syrien eller någon annan i Cypern eller i Kongo eller vad det nu är, så att de känner att de har ett starkare stöd från säkerhetsrådet. Det har varit, och det tycker jag vi har lyckats ganska bra med också. Sen hade vi en väldigt viktig fråga om kvinnor, fred och säkerhet, där vi känner att, att vi vet ju att när det gäller flera konflikter och fredsförhandlingar så är det oftast män som dominerar både krigen, konflikterna men också fredsförhandlingarna. Och det har gjort massa studier på det där som visar att om man inte har kvinnor representerade på ett bra sätt i de här förhandlingarna så håller inte. Det blir inga hållbara lösningar på samma sätt som i de processer där man har haft med kvinnor.
Mm.
Så vi har liksom ett väldigt tungt empiriskt stöd för den tesen. Så där har vi, har vi ju kört väldigt, väldigt hårt att det måste finnas mer kvinnor med. Vi har liksom hela tiden ställt frågorna i säkerhetsrådet. Var finns kvinnorna runt de här borden som förhandlar fred i Jemen eller i Kongo eller i Sydsudan eller i Syrien eller vad det är. Och det, i början var ju det lite tjatigt. Kanske tyckte en del att Sverige hela tiden tjafsade om det här. Men det som är intressant tycker jag ändå är att det har ju blivit så många andra länder nu som har stämt in i den kören.
Mm.
Så nu är det så på slutet här, det sista året, så var det liksom inte alls bara Sverige, utan det var ju Holland och England och Frankrike och Kuwait till och med och en del av de afrikanska länderna och Polen. Och, alltså, så att det känns som att det är en trend som vi satt igång och som nu på något sätt är svår att stoppa om någon nu skulle vilja det. Och det ger ju inte liksom ett resultat från en dag till en annan. Vi kan inte säga att vi skapade fred i landet X bara för att Sverige pratar om kvinnor, utan det är klart att det tar tid innan det får effekt. Men i alla fall, det tror jag att vi har liksom brytit vissa, ska säga, eller hittat en ny paradigm, om ska säga det, som nu är det, ja, det känns viktigt och bra, och det tycker jag att det är ett lyckosamt projekt.
Och jag tänker så här, just kvinnofred och säkerhet då, vad tror du har varit som har gjort att det tidigare inte har haft samma fokus? För resolutionerna har ju funnits, den första redan från 2000.
Ja, jo, men det har hänt. Jag måste säga att det har hänt mycket. Jag var här på slut på 90-talet och jobbade också då när Sverige satt i säkerhetsrådet då. Och jag känner ju att det är ju en helt annan diskussion kring kvinnor nu än vad det var då. Mm. Det har ju blivit mycket mer liksom accepterat. Men ändå, alltså du vet, det var en slående, det tyckte jag ändå när vi kom in i säkerhetsrådet. Hur lite, alltså det var mer snack än, du vet, lite så pliktskyldigt snarare än på riktigt.
Just det.
Och ibland så krävs det, det låter ju lite så här lite processtråkigt, alltså, men faktum är att ibland är det viktigt också, för säkert så fattar en massa beslut, det är liksom långa resolutioner och sånt där, och i Sverige bryr vi oss kanske inte så mycket om de där, vi läser ju inte om dem, men gemene svensk, men faktum är att i de här länderna, när det då plötsligt står i en resolution om Mali eller om Kongo att kvinnoorganisationer måste få ett större inflytande och så vidare. Och de kvinnorna som då försöker att kämpa i de här länderna, när de får ett sådant beslut i ryggen så att säga, som hjälper dem, så kan det vara väldigt användbart. För att det är, liksom, det är ändå en viss tyngd i det att säkerhetsrådet har fattat de här besluten. Så de kan liksom gå med de här resolutionerna och knacka på dörren och säga, det är inte vi som säger det här, utan det är faktiskt så att säkerhetsrådet med Ryssland och USA och Kina och Sverige och alla har bestämt att så här ska det vara. Så jag tror vi har gett råg i ryggen för det här arbetet på ett sätt som inte hade skett tidigare. Det fanns stort utrymme att förbättra det. Och jag brukar säga ibland till mina kollegor så här att ja, men nu, vi vet ju att det inte har fungerat. Här har vi nu hållit på liksom i i, du vet, i 7-8 år med den här konflikten eller ännu längre i vissa fall. Och vi har ju provat allt. Varför ska det vara så svårt att prova då den här grejen? Nu får vi flytta på en del av de här gubbarna runt bordet. Och så får vi liksom insistera på att kvinnor får försöka istället. Det är liksom, vi har ju ingenting att förlora på det.
Ja, just det.
Eller för de som då kanske var tveksamma. Och en del länder är ju tveksamma. Jag menar Ryssland och Kina tycker ju inte att det här är jätteviktigt. Och inte Amerika heller nu, om man ska vara helt ärlig. Men de tycker inte att det är inte så allvarligt att de skulle gå emot. Så det ska rätt mycket till för att de ska stoppa oss när vi driver det här, och särskilt när vi får stöd av så många andra länder.
Just det.
Så att, nej, men jag tror att ändå det gör skillnad, och det kommer göra skillnad, och det kommer att märkas.
Otroligt positivt. Och så tänker jag då att hur ser det ut i rummet i säkerhetsrådet? Mina fördomar är ju att det är väldigt mycket män.
Ja, det är det ju. Och vi har ju ett problem där själva. Jag menar, jag är man och det har ju varit, ska vi se, det varierar ju liksom från land till land och vilket år vi pratar om. Men USA har ju en kvinnlig FN-ambassadör, nu har ju slutat, Nikki Haley. Polen är också en kvinna, och också Storbritannien har nu en kvinna. Så att det är inte så bra med 3 eller 4 av 15. Det är det ju inte. Och där har ju inte vi själva då varit bäst i klassen. Men om jag får försvara det, så vill jag ändå säga att det är också viktigt att män driver de här frågorna.
Helt klart.
Så att jag har väl, vad ska jag säga, klimatkompenserat eller vad det heter. Genom att som man varit ganska tuff i de frågorna ändå. Och i övrigt i vårt team här så har vi ju väldigt många kvinnor, och så att på det stora hela är vi ju duktiga på det med jämställdhet.
Och nu som sagt då har vi haft ett medlemskap i 2 år, och nu kliver vi av den stolen. Men vad händer i säkerhetsrådet nu, tror du, när Sverige lämnar?
Ja, det kommer säkert att gå bra, men också vara hackigt, precis som det har varit under vår tid. Därför att motsättningarna mellan framförallt Ryssland och USA har ju liksom, de har ju inte gått bort. Så här. De finns ju kvar. Och, men vad vi har gjort, som jag tror ändå har haft viss effekt, är att vi har hela tiden hävdat detta att vi är liksom människor också. Vi är inte bara robotar som företräder våra länder, utan vi är också individer som måste ta ansvar för mer än bara vår egen lilla svenska position. Vi måste ta ansvar för helheten. Och vi måste dessutom ha en förtroendefull och respektfull relation med varandra som personer. Så vi har ju arbetat ganska mycket på det här med att vi måste umgås mer också utanför säkerhetsrådet. Vi måste vara snälla mot varandra och respektfulla och det. Och det tror jag har hjälpt ändå, så att även om det blir lite hett kring en fråga, så har vi i alla fall försökt undvika att den dåliga relationen i den frågan liksom smittar av sig på andra frågor i säkerhetsrådet, så att vi kan freda de frågor där kanske motsättningarna inte är så stora egentligen.
Just det.
Så det tror jag, och det tror jag lever kvar. Det har vi jobbat mycket på. Jag tror att de här valda medlemmarna, de som vi kallar för de 10, elected 10, de 10 valda medlemmarna, de har vi blivit starkare, den gruppen.
Just det.
Och det har vi lämnat efter oss till de länder som kommer in nu. Så det kommer nog att synas också. Och det är länder som Tyskland och Belgien och Indonesien och Sydafrika. Sen tror jag, när det gäller en del av de frågorna som har varit viktiga för oss, klimat och säkerhet, men också kvinnor, fred och säkerhet, där vet vi, och det har vi jobbat väldigt aktivt på, att länder som kommer in nu i säkerhetsrådet, de vill verkligen fortsätta att driva de frågorna och ta över och liksom flytta de frågorna till nästa nivå, så att säga. Så att, och de har ju, du vet, de har ju varit hos oss hela tiden. De har varit i Stockholm och de har varit här i New York och pratat med oss, de här nya länderna som kommer in, för att höra vilka råd vi har att ge och hur vi ska arbeta med de här frågorna, och som de känner att vi har gjort bra och de vill följa upp. Så att jag känner mig ganska trygg ändå i att vi lämnar efter oss någonting som andra kommer att, det kommer leva kvar, och det kommer att föras vidare av flera andra länder.
Ja, men det låter fantastiskt att kunna summera 2 år på det sättet. Sen är det ju som du säger, det är ju naturligtvis stora processer och mycket som står på spel. Och kanske svårt ibland då att faktiskt komma överens och se det lite större bilden.
Det som är utmaningen, va? Det är ju också, som jag sa innan, att det är frustrerande, och det är ju att, alltså det är ändå så att på säkerhetsrådets dagordning har de svåraste, blodigaste, grymmaste konflikterna.
Mm.
Så att det är ju inte, det är inga roliga, det är viktiga frågor, men det är inga roliga frågor. Det är liksom, det är inget feel good liksom, för det är ett lidande bakom det där, alltså, inte för mig, men för de människor som hoppas på lösningar och så där vi inte lyckas. Och ibland lyckas vi inte därför att de stora länderna inte är överens, men ibland lyckas vi inte därför att frågorna i sig är så himla svåra. Jag menar, konflikten i Syrien är så otroligt komplex.
Mm.
Så att det är inte liksom, även om säkerhetsrådet skulle mot förmodan enas då, kring en väg framåt, så är det ju ändå inte säkert att, du vet, det är ju terrorister, det är krigsförbrytare, det är... Alltså det är många aktörer, det var en ledning i en presidentledning i Syrien som gjort sig skyldiga till enorma övergrepp och brott. Och att få dem att liksom nu plötsligt vända allt och lyssna på säkerhetsrådet och spela med och vara, du vet, demokratiska och ställas till ansvar och så vidare. Det är väldigt svårt alltså att komma fram. Så det är inte bara det att säkerhetsrådet är förlamat här och där, utan det är också det att det är fruktansvärt svåra konflikter. Så att det vill jag säga att det tillhör utmaningarna.
Mm. Så nu får du lite tid över och fokusera på annat då. Så vad kommer 2019 att innebära?
Ja, vi är redan igång och funderar på vad liksom, det kliar i fingrarna och agera. Jag tycker vi har, nu låter det kanske lite förmätet, alltså, men faktum är att det är många här som i New York och bland alla länder som har observerat oss under tiden i säkerhetsrådet som tycker att Sverige har gjort bra ifrån sig och att vi har visat integritet och aktivism på ett bra sätt och drivit viktiga frågor om mänskliga rättigheter och kvinnor och humanitär rätt och allt detta. Så jag tror att vi har liksom en god plattform, en trovärdighet. Så det vore synd att inte utnyttja den nu till att driva andra viktiga frågor för oss. Och vi kommer nu att inventera vilka frågor det kan vara, naturligtvis, men sen har vi redan blivit tillfrågade att förhandla fram en viktig deklaration som ska ta sig i nästa höst om just om 2030-agendan och på ett toppmöte som ska hållas här i september. Så att det kommer inte få rulla tummarna och njuta av New York så länge, utan vi kommer att sätta igång med nästa projekt ganska snart. Och så blir det ju mindre personal då, därför att de duktiga medarbetarna som kom hit för att förstärka oss under säkerhetsrådstiden, de lämnar ju nu då. Så att nu är vi tillbaka till mer ett normalt FN-liv och det är mycket som händer här, vet jättemycket som händer här.
Olof, tack så jättemycket att vi fick ta lite tid och höra lite om hur...
Nej, men absolut, det är kul att prata om det. Ja, nej, men det är bra. Tack för intresse och tack för det jobb ni gör. Det uppskattas jättemycket.
Olof lyfter ju hur svårt arbetet i säkerhetsrådet är, och inte bara på grund av olika intressen hos medlemsländerna, utan just då på grund av de frågor som ligger på säkerhetsrådets bord. Och det är klart att det tar ju tid att försöka lösa de här knutarna, men en förutsättning för att lösa dem är ju, som Olof säger, att ha bra relationer. För ser vi bara till vår egen lilla vrå så blir det svårt att komma framåt, och vi behöver försöka lyfta blicken och se saker från andra håll och ha respekt för varandra. Det gäller i säkerhetsrådet som väl som i vår egen vardag. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 7 februari. Då får du möta Gabriella Overedder som är generalsekreterare för Effektiv Altruism i Sverige.
Men det, jag tror att vi alla har någon gång tänkt att jag vill göra gott. Jag vill bidra till en bättre värld. Och sen så fastnar man ofta på tanken, men hur gör jag? Och hur vet jag att jag faktiskt gör skillnad? Och effektiv altruism handlar då om att ställa sig den frågan, att hur gör jag skillnad, hur gör jag en positiv skillnad på världen? Och också tänka steg 2 i hur kan jag ha en så stor påverkan som möjligt utifrån de resurser jag lägger. Så man har det här effektivitetstänket. Och sättet som man kommer fram till hur man kan maximera sin påverkan eller ha en mer effektiv liksom, investering i världsförbättring genom sin tid eller sina pengar, det är genom att tillämpa evidens och forskning och ett noggrant resonemang kring hur jag har gått. Och sen att följa upp med data för att se vad är det för typ av problem jag ska jobba med och vad är det för typ av lösningar som kan fungera. Så att det är en kombination av vetenskap och rationalitet tillämpat på den här liksom, hjärtats vilja att göra gott.
För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller numera även på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!